Låt oss börja idag med att läsa Kolosserbrevet 1 och 13. Kolosserbrevet 1 och 13. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Jag tycker om uttrycket här. Mörkrets välde. Du, mörkret utövar sitt regemente med våld, med makt, med tvång. Sonens rike är den älskade sonens rike. Och där regeras det inte med våld utan med nåd. Det har vi ju stött på många gånger den här kursen. Men sen har vi också stött på detta att vi lider så efter Adam av en viss synskada. Det som är mörker kan ibland se ut som om det vore ljus. Och omvänt ser det ibland ut som om det som var ljus var mörker. Vi har lite svårt att se skillnad. Vi är lite skumögda. Men mörker, det står för förkastelse och ljus står för nåd. Det har jag också sagt förut, men jag säger det igen. Han har fört oss ut ur förkastelsens välde och fört oss in i sin älskade sons nåd. Från mörker till ljus. Från förkastelse till nåd. Och det är inte nåden som undantagstillstånd. För vi tänker så ofta på nåd som ett ja. Egentligen skulle jag ... men okej. För den här gången. Utan att vi förstår att i Guds rike Gud regerar alltid med nåd. Dag ut och dag in. Nåden är hans ordinarie tillstånd och vreden är hans undantagstillstånd. Och i alla sammanhang i Bibeln där det talas om Guds vrede så finns det ett annat uttryck bakom, så att säga. Det är ordet Guds nitälskan. För många år sedan så ertappades någon sån här lotteriföreståndare med en tombola som det inte fanns vinstlotteri. Och då skojades det mycket om nitälskande käring, men annars är ju ordet inte så där förfärligt ofta använt i svenska. Tittar vi på det hebreiska ordet så betyder det svartsjuk. Och det tycker vi låter lite konstigt, att Gud säger om sig själv, jag är en svartsjuk Gud. Men det är precis vad han är. När hustrun springer efter andra karar så blir mannen svartsjuk. Och Guds vrede är alltså inget annat än hans försmådda kärlek. Också vreden är otänkbar utan nåden, därför att nåden är Guds grundtillstånd. Gud blir inte arg över lite vad som helst. Han är inte så prestigefylld som vi tror. Utan det är som Jesus säger, jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Men Guds vrede är, så att säga, återspeglingen av hans kärlek när den förkastas av oss. Och därför är det så att det som kan se ut som mörker i Guds väsen, Guds vrede, också det är ljus. Om Gud upphör att älska, så upphör han också att vredgas. Om han plötsligt blir likgiltig inför oss, ungefär som en sån här upphöjd buddha-staty, ni vet, som sitter lika överlägset flinande i alla väder, så skulle han ha upphört att både älska oss och vredgas över oss. Men där kärleken finns, där är, så att säga, den harmen över den försmådda kärleken oundviklig. Och de gånger vi ser Guds vrede, så är det hela tiden när människan älskade skapare istället för skaparen. Men när Jesus driver ut månglarna i templet, så var det ju inte det att det plötsligt gick en propp. Och så går han bärsärkagång där på templets förgård. Utan på något sätt så var det en väldigt medveten akt från hans sida. Han gjorde sig ett rep och drev ut folket därifrån. Och när folket dansar runt guldkalven, så ser vi samma sak. Det skapade istället för skaparen. Svartsjukan. Om vi tittar på mörkrets välde, så finns det mycket i mörkrets välde som ser ut som ljus. Och det är ju allt detta som liksom ormen förespeglar Adam när han säger att du kan bli som Gud. Och vi kan ta några poster i det här. Det första är oberoendet. Härligt. Underbart. Jag slipper vara beroende av någon. Det andra kan vi kalla att ha sin glädje i något annat än Gud. Vilket i praktiken är detsamma som att ha en annan glädje än tacksamhetens. Glädje utan Gud eller glädje utan tacksamhet. Det tredje kan vi kalla makt. Det fjärde kan vi kalla för ägande. Och som punkt 5 kan vi ta upp någonting som vi inte har något riktigt bra samlande ord för, utan vi får använda flera ord. Orden perfekthet, självtillräcklighet, oantastlighet och ära. Först när man har löpt linan ut, för vi såg igår att när vi lever detta livet, så har vi satsat på något omöjligt, och vi kommer till sist in i någon form av kristillstånd där vi kör fast. Där det inte går att komma längre. Där min värld faller sönder därför att jag mister relationerna med Gud, jag mister dem med omgivningen, jag mister dem till sist med mig själv, och min personlighet hårdnar på något sätt, försnävas kanske till ett enda allt uppslukande intresse. Jag splittras i olika delar och känner till sist inte ens mig själv. Då får jag ett annat perspektiv i den krisen på det som nu såg ut att vara ljus. Då ser jag det, för det första, att oberoendet var inte så bra som jag trodde. Oberoendet är lika med ensamhet. Och är jag ärlig så ser jag också detta att det är inte så att oberoendet till sist ledde till ensamhet, utan det var ensamhet från början. Fast jag envisades med att inte vilja erkänna det. All den här glädjen som jag ville ha utan Gud och utan tacksamhet, den kanske visar sig i stor utsträckning bli någonting med missbrukets karaktär. Någonting som äter upp mitt liv och förstör det. Somliga ska ju satsa på att vinna Wimbledon 6 gånger i rad eller någonting sånt där. Med ödeläggelse för sitt eget liv och omgivningen som följd. Det som började som ett litet intresse att lira lite tennis på eftermiddagarna, det blev plötsligt någonting som fullständigt tog kål på hela ens liv. Även om man vann Wimbledon kanske 7 gånger till och med. Det som från början såg så underbart ut och som vi kallar makt, härligt, underbart, förbyts i fruktan. Tänk om någon får ännu mer makt än jag. Tänk om jag förlorar makten. Tänk om alla de där som jag har dominerat och ätit upp och exploaterat, tänk om de slår tillbaka. Tänk om någon kommer att stjäla allt det här som jag har samlat. Makten förbyts i fruktan. Kanske i vanmakt och misslyckande. I krisens stund uppenbarar sig också ägandet som något ganska lurigt. Och man upptäcker att ägandet egentligen mera handlar om oförnöjsamhet och negativism. I den mening jag har använt ordet förut. Att man bygger sitt liv på det man inte har istället för att bygga det på det man har. Att leva för det man saknar istället för att leva för det man har. Och all den stress och allt det jagande och i längden all den meningslöshet det för med sig. Perfektheten, självtillräckligheten, oantastligheten och äran visar sig till sist från början ha varit självfördömelse och inget annat. Jag sökte bättra på min ära och min perfekthet därför att jag inte dög i befintligt skick. Jag var inte nöjd med att vara den Gud hade skapat mig att vara. Och nu är det så här alltså att alla de här negativa sidorna så att säga av mörkrets välde. Det är inte någonting som uppträder först i och med krisen. Utan jag stryker envist under detta att det är mörkrets sanna natur. Medan det som ser ut som ljus, oberoende och glädje utan tacksamhet, makt, ägande och perfekthet, det är en illusion. Det är en sorts mörkrets marknadsföring som lockar med en underbar förpackning där innehållet aldrig motsvarar reklamens löften. Och det är viktigt att vi har det klart för oss som själavårdare och i all barmhärtighet gör det klart för människor som fastnar i olika kriser, kortvariga eller långvariga. För många som fastnar i krisen, de grämer sig över att det som var så underbart nu har förvandlats till grus och aska. Åh, denna underbara makt som jag en gång hade och som jag nu inte har och som jag alltså längtar tillbaka till. Att vi då liksom får säga, ja men det här är ju inte att längta tillbaka till. Utan det du har upptäckt nu, det är ju maktens verkliga egenskaper. Du har ju kommit till den punkten i livet där du har sett att den makt du förut gladdade åt var något ont redan då. Det är något som du med fördel kan kasta ifrån dig för att istället upptäcka vad nåd är. Det oberoende som du gladde dig åt förut i ditt liv och som du nu saknar i din förnedring och ensamhet, det var ju svek ifrån början. Och det är ju inte så att din ära och din oantastlighet har omsider utbytts i självfördömelse. Utan självfördömelsen var ju grunden för att du sökte ära. Du har inte förlorat något fint som du en gång hade. Det är bara det att det har uppenbarats vad det var du gick och bar på. Verkligheten har inte bytt karaktär. Den har bara avslöjat sina egna inneboende egenskaper. Verkligheten lika med mörkret alltså. Där självfördömelse råder, där finns alltid splittring. Och därför kan vi säga att från syndafallets dag är Adam en splittrad och kluven varelse. Ju mer självfördömelsen växer i en människas liv, desto tydligare blir splittringen. Förlåt?
Jag tappade sista ordet två gånger nu. Du nämnde sista ordet, då är det klart.
När självfördömelsen växer blir splittringen allt tydligare. Och det är inget konstigt med det. Därför att om jag dömer mig själv, vem är då jag? Är jag den som dömer eller är jag den som blir dömd? Är jag den som sätter mig till doms eller är jag den som blir förkastad? Svaret är naturligtvis båda delarna. Och i det ögonblick vi svarar båda delarna så inser vi också att självfördömelsen splittrar personligheten i motstridiga viljor. Det här vet varenda psykolog. Man talar om inre konflikter. Ett inre krigstillstånd, en inre fiendskap. En del av personligheten bekrigar den andra. Ett land som ödeläggs av inbördeskrig brukar inte ägna sig åt utrikespolitik. Man har skeppan full med sina egna problem så att säga. Och en människa som bedriver ett inre krig i sig själv blir självupptagen. Till följd av splittringen. Till följd av den inre ödeläggelsen. Därmed växer ensamheten. Kanske också behovet av olika glädjeämnen som man själv kan äga och förfoga över. Men också fruktan och oförnöjsamhet växer och allting löper i en ond cirkel. Låt oss gå tillbaka till Romarbrevet 7 som vi läste en del i igår. Och vi läste fram till och med 15 versen, men vi kan börja med 15 igen och läsa kapitlet ut. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämna åt mig själv tjänar jag allt som är mitt förnuft, Guds lag, och med min kötsliga natur, syndens lag. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Paulus beskriver nu någonting som vi kan uppfatta som en utgångsdörr ur det här förvirringstillståndet. För redan att beskriva detta tillstånd är ju ganska komplicerat. Och att hjälpa en splittrad, kluven, besviken, ångestriden, oförnöjsam människa ut ur hans mörker, det kan vara ganska svårt. Nu talar Paulus här om en, vad ska vi säga, en sorts utgångsdörr. Och den utgången, den handlar om att plötsligt upptäcka att detta är inte jag. Detta är inte jag. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Och den upptäckten är intressant. Låt oss tänka efter. Så länge mörkret ser ut som ljus, då strävar jag efter att få så mycket som möjligt av detta ljus in i mitt liv. Jag vill lyckas, jag vill förverkliga ett oberoende, jag vill bygga upp en plattform för mitt liv och så vidare. Detta är ljus och detta är vad jag vill. En vacker dag så har jag kört fast. Och jag upptäcker att det jag en gång ville var något ont. Och då kanske allt det där jag ville förverkliga och ville bygga upp är någonting som jag beklagar i mitt liv. Och som jag skulle vilja göra annorlunda, men jag kan inte. Maktsträvaren är plötsligt oförmögen att hitta ett annat liv att leva än maktens liv. Han kan upptäcka att det är destruktivt, att det förstör både honom själv och hans omgivning. Men han är oförmögen att ta sig ut ur maktens liv och sammanhang och leva på ett annat vis. Han längtar efter vänskap och förtrolighet. Där han går mäktig och misstänksam. Ensam mitt emellan alla bugande smilare. Men han kan inte ta sig ut ur sin fångenskap. Men i det ögonblick han beklagar maktsökandet och egentligen önskar något annat och upptäcker att makten liksom bara rullar vidare i hans liv, att det är en honom själv övermäktig kraft i hans liv, då kan han börja förstå att han var inte skapad till att leva det livet. Han var inte skapad till att leva det livet. Och även om han ville maktens liv från början, så förstår han till sist att det är ett liv som han saknar förutsättningar för. Det är någonting som strider mot naturens ordning, om jag får säga det så. Mot Guds skapelsetanke. Detta är inte jag, fast jag ville det från början. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men vem är då jag? Är jag det onda som jag inte vill, eller är jag det goda som jag vill? Ja, jag vågar säga att jag är det goda som jag vill. Nu när jag verkligen har upptäckt vad som är ont i livet. Och jag påminner om ordet i liknelsen om den förlorade sonen. När det står att han kom till besinning, så står det egentligen han kom till sig själv. Och i vårt själavårdsarbete har vi ju till uppgift att, så att säga, både identifiera vem Gud är och att identifiera vem nu den lidande människan är skapad att vara. För sanningen gör oss fria. Vi gör det i all barmhärtighet och all nåd. Men det är först när människan ser vilket liv hon är skapad till att leva. Och hon ser att allt annat är något ont. Det är då hon grips av en längtan att få vända om till det livet. Och så mycket av vår uppgift är att hjälpa människor till omvändelse eller till ökad omvändelse. Men i det här tillståndet ser man också sin oförmåga. Jag har nu kommit fram till vad som är gott, och jag har kommit fram till att jag är inte skapad för det liv jag har levat. Men jag kan inte förändra mig. Nej, det kan du inte, därför att du är skapad till att hela tiden leva av hjälp utifrån. Du är den kroniska understödstagaren, om jag får säga så. På samma sätt som du är konstruerad för att äta mat varje dag, så är du konstruerad för att ta emot nåd varje dag för att kunna leva det liv du är skapad för. Så det är helt i sin ordning att du inte kan ta dig själv i kragen och vända om. Du kan bara uttrycka en önskan. För kunde du vända om på egen hand, då hade du ändå situationen i din makt. Då var du fortfarande oberoende och självtillräcklig. Då kunde du fortfarande lyckas med det väsentliga. Men det var ju det du hade upptäckt att du inte kunde lyckas med. Och lätt blir det då så här, om det hela verkligen är grundat, att man ropar som Paulus: vem ska befria mig? Att man äntligen slutar säga: vad ska jag göra? Utan: vem ska befria mig? Hjälp måste anlända utifrån. Och det vi behöver klargöra är alltså så mycket detta att människan inte bara behöver hjälp i omvändelseögonblicket. Eller i ett isolerat ögonblick av inre helande, som det brukar kallas. Utan det är att omvända sig från ett liv där man ingen hjälp behöver till ett liv där man alltid behöver hjälp. Att förvandlas till en sådan kronisk hjälpmottagare inför Gud, det kallas för omvändelse och det kallas för pånyttfödelse. Och i båda de här uttrycken finns själva barnaskapet, det konstanta hjälpbehovet insmuget. Vi kollar Matteus 18. Matteus 18, 1-5. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Den som inte omvänder sig och blir som barn kommer inte in i himmelriket. Eller som Jesus säger till Nikodemus: om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike. Att bli född på nytt, det är ju så att säga att bli barn. Han fördöljer för de visa och kloka, men uppenbara för dem som är som barn. Och inledningsfrågan in i barnaskapet. Jag upprepar det med risk för att bli tjatig till det olidliga. Det är detta: vem och inte vad? Vem är Gud? Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Så länge vi är kvar i frågan: vad ska jag göra? Annat än att omvända mig bort från frågan vad ska jag göra till vem är Gud? Det är det enda jag kan göra. Att ställa rätt fråga. Och i det ligger en stor portion ödmjukhet. Att vilja sluta säga vad ska jag göra? Det är en kapitulation att istället säga: vem? I det längsta vill vi säga: jag vet vad jag tror på. För det är oberoende. Jag har ingen över mig. Jag har min egen lilla tro, och den har jag byggt upp själv, och den tänker jag använda som jag vill. Jag vet vad jag tror på. Men när jag säger som Paulus: jag vet vem jag tror på, då har jag en herre över mig. Och han är inte det är inte bara läpparnas bekännelse, utan det är också hjärtats tro. Någon annan har tagit över ansvaret. Och jag är hans tjänare, eller som det till och med står i grundtexten, hans slav. Han har köpt mig med sitt eget blod. Lösepenningen är betald. Jag står inte längre i tjänst under mörkrets välde. Det som utövar våld och makt och tvång i mitt liv. Jag är en frivillig slav hos Herren. Vem? Vem är han? Och i samma ögonblick jag verkligen av hjärtat ställer den frågan och kastar ifrån mig frågan vad ska jag göra, därför att jag nu har sett, det är en falsk fråga. Det är en fråga som binder mig kvar i mörkret och självfördömelsen och misslyckandet. När jag ställer frågan vem, och Herren börjar visa mig vem han är, det första jag då ser det är att hos Kristus finns ingen fördömelse. Och det är det första han vill visa oss i denna jämmerliga situation. Hos mig är ingen fördömelse. Och då börjar hjälp att tillflyta. Och den flyter till så länge jag håller kvar intresset för vem han är. Och inte ramlar tillbaka i det gamla tänkesättet. Vad ska jag nu göra? Det är barnaskapets och det nya livets hemlighet. Vem är nu han? Ingen fördömelse. Nåd utöver nåd. Jag får lära mig att leva av nåd och inte av makt. Därför att jag har gått vilse i maktens labyrinter. Livet blir bara mer och mer komplicerat tills det var helt outhärdligt. Jag har fått lära mig att hitta det som Gunnar Edman kallar den obeaktade tredje sidan på våra nötta grammofonskivor. Jag får leva av nåd. Det dröjer naturligtvis inte länge för en djävulen hälsar på och börjar tala om för mig vad jag ska göra nu när jag är kristen. Och hur viktigt det är att jag lägger på ett kol och satsar på det och satsar på detta. Istället för att hans person får inspirera mig. Åh, det måste ju synas att du är kristen. Nu måste du gå raka vägen hem och bekänna för alla människor att du är kristen. Av munnens bekännelse blir man ju frälst. Vi har 1001 fiffiga små knep för att göra om det hela till träldom igen. Istället för att vi får lära oss att leva i barnaskapets ande och bara låta det bubbla över. Jag brukar säga att en av de stora tragedierna med vårt församlingsliv det är att så många människor blir kvarsittade i 7:an. De kommer aldrig upp i 8:an. Man läser 7:e kapitlet i Romarbrevet och säger åh, det där är precis jag. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Suck. Istället för att gå till 8:an och säga barnaskapets ande, ja där är det. Det är precis så det är. Halleluja. Och jag menar, vi blir inte perfekta på den här sidan graven, inte ens i kraft av den helige ande. Vi kan nog alla livet utkänna igen oss i någon mån i Romarbrevet 7, naturligtvis. Det stora lyftet blir ju när Herren kommer tillbaka. Men om vi bara känner igen oss i 7:an och inte i 8:an, då är det fel. Då behöver vi hjälp att fördjupa vår omvändelse. Och det är så ofta det som är själavårdens huvuduppgift. Att fixa lite mer långfredag. Så det blir plats för påsken i ens liv. Påskdagen är sällan något problem. Uppståndelsen är sällan något problem. Men att få korsfästelsen färdiggjord. Det är ofta det som är stötestenen. Det svåra problemet. Och det vi som själavårdare levererar. Det är ofta lite.
Säg det du sa. Det sista.
Jo, påskdagen är sällan problemet. I själavården. Att få uppståndelsekraften att flöda. Men att få långfredagen någorlunda avslutad. Det är ofta det som är problemet. Att få människorna släppa. Genomskåda det gamla livet. Och se att det är ruttet allt igenom. Och vilja släppa rubb och stubb. För att istället få ta emot barnaskapets livsvillkor. Det är oftast långfredagen som är problemet. Och det vi sysslar med som själavårdare är oftast dödshjälp. Att få ner vetekornet i marken ordentligt så det inte går att gräva upp igen. Det är så ofta det vi blir sysslande med i all nåd och barmhärtighet men ändå.